No niin, aloitetaanpa laululla 487. Entisen seurakunnan kuuluvan henkilön tekemä laulu. Jeesus saapuu, Pauli. 487. Hyvä, mutta täällä on toinen pianisti istunut jo, niin tuota. Fyra, otta hyy. 487. Jeesus saapuu, Jeesus saapuu, onko valmis vastaanottamaan, kun hän saapuu viime päivänä omiansa noutamaan. Ilo suuri silloin alkaa, kun on taistettu sanaa, uuteen maahan voisi olla. Jälleen on rukouksen aika. Kiitos vapahtajamme, että voittolaulu vielä voi kerran kajahtaa. Jeesus, auta meitä valmistumaan sinun takaisin tulollesi, josta me jälleen saamme kuulla asioita, jotka haluamme sinun avullasi kätkeä tuonne sydämemme sopukoihin. Jeesuksen nimessä. Amen. Ja nu ger jag ordet till dig, Torbjörn. Jag går och översätter där borta.
Ja, och jag undrar om jag kan få din hjälp. Du delar ut alla den här. Och om det inte räcker, alltså får ni sitta två och två. Eller och så kan du ge det här också till min hemsida. För att jag har många, många artiklar på engelska där. Den här boken håller jag på att översätta. Den är nästan klar till svenskan också. Den ska komma så småningom. Jag har ingen chans att översätta den till finska. Så ni får se hur det går. Den. Okej. Och som sagt, orsaken till att jag tar upp allt det här. Det är bara en enda sak. Och det är att vi ska vara redo att möta vår Herre jämt och ständigt. Vi har inte råd att säga imorgon så ska jag göra det. Vem vet hur morgondagen ser ut? Vem vet om han kommer tillbaka då? Vi måste göra det idag. När ni har läst, när vi gått igenom texterna som vi gjorde här förut, så kanske ni kom precis till samma fråga som jag gjorde. Men Herre, vad gör vi då med Matteus 24? Där har vi hört så många predikningar om hur förskräckligt allt ska bli. Och vi måste ju få allting att passa in i Bibelns budskap. Annars är ju någonting som är fel. Och som sagt, när jag bad om detta så sa Herren bara till mig, lägg Matteus och Markus och Lukas sida vid sida. Och det är det ni har fått nu här. Jag är övertygad om att det är Bibel 2000, att det inte är folkbibeln, men jag kan ha fel, ni får förlåta mig. Men det är en av de svenska moderna översättningarna. Jag har tagit precis ordagrant som det står. Och innan vi börjar gå igenom det här så vill jag också ha en bön igen, för min egen skull. Herre, jag vill inte vara självisk när jag säger för min egen skull, men jag behöver det definitivt. Men jag vill också be för mina kära vänner. Herre, att vi alla ska bli inspirerade och välsignade och glada. Och känna glädje och kunna glädjas åt din ankomst, din återkomst, Herre, som kan vara mycket nära. Hjälp oss att inte försena vårt egna livs beslut, utan vara redo ständigt. Och verkligen vara på alerten så vi kan vara där när du kommer. Vi kan stå där och glädjas åt och lyfta upp våra ansikten mot himlen när vi ser dig komma, trots att hela världen skakar och alla människor som inte har funnit dig livrädda, Herre. Så hjälp oss att stå där med frid i våra hjärtan, med glädje och tacksamhet i våra hjärtan för vad du gjort för oss. Så välsigna oss nu, vi ber i Jesu namn. Amen. Nu vill jag att alla ni har den här och ni följer den. Vad jag kommer göra, jag kommer inte göra som vi alltid gör. Vi läser då Matteus, den vänstra kolumnen. Och sen så småningom kommer vi till Markus som är mitten kolumnen. Så småningom kommer vi till Lukas i den högra kolumnen. Utan det viktiga är nu att nu läser vi allting samtidigt. Då kommer vi se att vi får mycket mer information. Helt plötsligt så klarnar de här bilderna på ett helt annat sätt än tidigare. Så jag prövar det här utan PowerPoint och bara se hur det går. Och då kommer jag alltså läsa de här sakerna. Så när jag börjar och säger vers 1 så är det då Matteus 24, den vänstra kolumnen. Och nu är det alltså hela kapitlet ända till 36 som vi ska läsa. Och det kommer inte alls ta jättelång stund, så bli inte oroliga. Det här är kortare än det första mötet. När Jesus lämnade templet och var på väg därifrån kom hans lärjungar till honom och pekade på tempelbyggnaderna. Och när de tittade på Markus så säger han, de säger i stort sett samma. De gick ut från templet, sa en av hans lärjungar, mästare, se vilka stenar och vilka byggnader. Va? De beundrade templet. Templet var för dem allt. Inget fel i det. Lukas säger i vers 5, när några talar om templet, hur vackert det var med sina fina stenar och sina praktgåvor. Så de beundrar templet. För de var templet allt. Låt oss tänka på det. Och så fortsätter vi då Matteus 24, vers 2. Då sa Jesus, alltså han till dem, se på allt detta. Sannerligen. Han säger sannerligen allt någonting viktigt som kommer. Här kommer inte att lämna sten på sten och allt ska brytas ner. Tror ni att när Jesus säger det här att han menar vad han pratar om? Tror ni att han vill prata om det som de just har frågat honom om? Ja, jag är övertygad om att Jesus möter oss. Precis det vi är. Går vi till Markus. Jesus svarar, du ser dessa stora byggnadsverk. Här kommer inte lämna sten på sten utan allt ska brytas ner. Precis samma information. Och går vi till Lukas igen. Precis samma information. Allt detta som ni ser, det ska komma en tid och det inte lämna sten på sten utan allt ska brytas ner. Så ännu så länge har vi liksom inte lärt oss någonting, få någon extra kunskap. Men redan i nästa vers, i vers 3. Vi har med det här, syster. Så ta den här. Det får du gärna ta. Och som sagt, det är bara direkt från Bibeln. Vers 3, titta på den för att bara se hur man kan ha nytta av att läsa dem parallellt. När han, alltså Jesus, sedan satt på Olivberget och lärjungarna var ensam med honom kom det fram och sa det. Där står det inte mer vilka det var. Men när vi går till Markus, vers 3, så står det när han satt på Olivberget mitt emot templet och Petrus, Jakob och Johannes var ensamma med honom och frågade. Där ser ni att det är lite extra information. Det är ingenting som är falskt eller kan misstolkas på något sätt. Men det är bara man får en vidare syn av det hela. Och Lukas skriver ingenting. Ja, det spelar ingen roll. Men det är ingenting som motsätter varandra. Då kommer vi tillbaka till vänstersidan, den sista delen av vers 3. Då kommer deras fråga, de här fyra lärjungarnas fråga till Jesus. Säg oss, när ska detta hända? Och vad blir tecknet? Och nu har de igen lite olika frågor. Titta vad Matteus säger. Vad blir tecknet för din återkomst och tidens slut? Men om du går till Markus så säger han så här. Säg oss, när ska det hända och vad blir tecknet på att tiden är inne för allt detta? Och så säger Lukas. Så Markus alltså tar inte med någonting med ankomsten där, återkomsten. Men Lukas, vi ser vad han säger då. Då frågade honom mästaren, när sker detta och vad blir tecknet på att det börjar? Men det är okej. Okay. Matteus har lagt till en annan dimension, en annan fråga han har i sitt hjärta. Han pratar om återkomsten. Men de andra nämner inte detta. Går vi till vers 4 i Matteus 24. Jesus svarar då: se upp så att ingen bedrar er. Och då är det väldigt likadant där i Markus 5 vers där. Då säger Jesus till dem: se upp så att ingen bedrar er. Och Lukas säger, han svarar: se till att ni inte blir vilseledda. Ni ser att det är full harmoni. Vilseledda vad då? Bedra vad då? Vad är det han pratar om? Det var ju när de pratade om templet. Ingen sten ska lämnas kvar. Och nu ska de inte bli vilseledda. Det ska vi se här. För vi måste med textens hjälp kunna förstå när han pratar om Jesu andra ankomst och när han pratar om templet som ska förstöras. Och det är det som vi kommer se, vad som blir klart där. Hoppas jag och tror jag av hela mitt hjärta. Då säger han så här: många kommer att uppträda, det är alltså vers 5 i Matteus. Många kommer att uppträda under mitt namn och säga: jag är Messias, och det ska bedra många. Jaha, falska Messias. Markus säger: många ska komma under mitt namn och säga: det är jag, det vill säga Messias då, och ska bedra många. Och Lukas säger samma sak: många kommer att uppträda under mitt namn och säga: det är jag, och tiden nära. Men följ dem inte. Aha, Jesus har någonting, ett råd att ge dem. Jag vill redan nu säga det så jag inte glömmer bort det. Här har jag, tyvärr är det den där på engelska. Jag kan invända till vem som helst som vill ha det. Det är ungefär 10 av det här. Här har jag alltså på ena sidan, jag ska stå här så du hör, Bibeln på engelska och sedan Ellen White citat. Och där, alla de här citaten, så säger hon, pratar hon om 70 efter Kristus, när inte en sten lämnades kvar. Så hon har här fina 8 citat som ingen bryr sig om, för att det liksom inte passar när man predikar om det här ämnet. Det ska ju vara rök och svavel här. Det ska vara riktigt stora hemska saker som kommer. Då lyssnar folk. Men faktum är det att vi kommer se här mycket snart att den här första största delen av Matteus 24 handlar om 70 efter Kristus, då Jerusalem förstördes. Så ta de som ni har här. Vi kommer inte gå igenom dem, men du delar ut de som du har, och de resten får vi kopiera eller skicka via e-mail på något sätt. Och där tar hon upp den första, där hon också stöder det vi just nu säger, att innan 70 efter Kristus kom det många falska messias. Och vi kan förstå det mycket snart, mycket bra snart. Ja, precis, hon behöver för översättningens skull. Och så fortsätter hon. Alltså, falska messias fanns redan då. Det är inte bara idag det finns falska messias. Det fanns även falska messias då. Vers 6 i Matteus 24. Ni kommer att få höra stridslarm och krigsrykten. Se till att ni inte låter skrämma er. Sådant måste hända. Men det är ändå inte slutet. Ser ni vad det egentligen står? Ser ni vad det egentligen står? Stridslarm och krigsrykten. Men det är ändå inte slutet. Det är intressant, va? Det är precis vad Jesus säger i alla andra texter i Bibeln. För Guds ord är ju hans ord, Jesus ord, personifierat på ett speciellt sätt. Gå till Markus 7, och när ni får höra om stridslarm och krigsrykten, låt då inte skrämma, sådan måste komma, men det är ännu inte slutet. Men vi ska bara ta Bibeln precis som det står. Ja, det får komma mycket rykten som helst. Jag läste en affisch från 1914 när engelsmännen drog in i striden mot turkarna in the valley of Megiddo, alltså Megiddo-dalen. Då skrev alla tidningar första sidan: nu är, vad tror du de skrev? Armageddon här. Men du vet att det inte var. Jag menar, vi får inte gå efter nyheterna vad det råkar vara att två trupper möts. Jag visste det var första världskrig och det var hemskt. Men vi måste hålla vår sans och läsa Bibeln noggrant. Men ändå inte det slutet. Och om ni tittar Markus 13 som jag just läser, precis likadant, går ut till Lukas. när ni får höra om krig och orolighet, så tappa inte besinningen. Det måste först hända, men det är ännu inte slutet. Så fortsätter vi gå till Matteus vers 7. Folk ska resa sig mot folk och det rike mot rike, och det blir hungersnöd och jordbävning på den ena platsen efter den andra. Om vi läser Markus, folk ska resa mot folk och rike mot rike, det blir jordskall på den ena platsen efter den andra och hungersnöd. Du ser precis samma sak. Och Lukas säger, och han sa det till den, folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, det ska bli svåra jordbävningar och pest och hungersnöd på den ena platsen efter den andra. Förfärliga ting ska ske och väldiga tecken visas sig på himlen. Och i Ellen White citaten här så tar hon upp alla de här sakerna jag just nämnt om. Och historien kan man läsa att det här hände då. Kan ni förstå också att djävulen gärna vill att det ska hända igen? Ja, om vi hittar en text som säger det, då vill jag vara den första som tror på det. Men vi ska inte ta det från det här passaget om det inte klart framgår så. Det är så jag ser på Bibeln. Och då säger han i vers 8 i Matteus, allt detta bara början på födslovärkarna. Och Markus säger exakt samma sak och Lukas säger ingenting. Men det är okej, han har ju lagt till där. Förfärliga tecken och väl under och så vidare dessförinnan. Nu kommer vi till vers 9. Så står det, då ska man utlämna er till att plågas och dödas, och alla folk ska hata er för mitt namns skull. Nu förstår ni var de texterna kommer ifrån när folk pratar om hemska tider mot slutet. Men var på er vakt, man ska utlämna våra domstolar och ni ska pryglas i synagogorna och ställas inför ståthalar och kungar för mitt namns skull. Men innan allt detta händer ska man gripa er och förfölja er. Man ska överlämna ord och synagogen och kasta er i fängelse och dra er inför kungar och ståthalar för mitt namns skull. Det är intressant, just en av de citaterna från Ellen White, så skriver man just det om när fariseerna och alla som, när Jerusalem omringades och de romerska herrarna var omkring, så sa fariseerna, alla de här tecken och under ni ser i himlen är ett bevis på att Gud kommer att rädda oss. Men egentligen var det tvärtom. Så ni förstår, det är väldigt viktigt att vi läser precis vad det står, och därför lägger de sida vid sida och kommer visa att vi förstår det här mycket lättare. Nu vänder vi blad. Har vi gjort en fjärdedel. Så det, som ni ser, det går lättare här. Men jag tycker den här biten är så viktig. Ja, den var lite rumphuggen där borta, Markus 9, vers 9, så den fortsätter där. Vi kan ta den som vittnen inför den. Och då säger Lukas också, då får ni tillfälle att vittna. För min tanke var det att inte flytta om någonting, men bara liksom matcha dem, sträcka ut och sådär så att de passar varandra. Då säger han i vers 10. Först måste evangeliet förkunnas för alla folk. Och det är det enda stället som det inte matchar med Matteus. Om det går till Matteus vers 14, så ser ni att där finns Matteus motsvarande. Så på något sätt så har de skrivit det lite olika, men det spelar egentligen ingen roll, det är ingen innebörd. Men då säger ni, ja men evangeliet predikas till alla folk. Vad är det du pratar om? Vad är det White har sagt där i sitt uttalande? Låt oss gå till första kolosserna 1 och 23. Första kolosserna 1 och 23. Då säger Paulus så här. Om ni verkligen står fast och välgrundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himlen och som jag, Paulus, har blivit satt till att tjäna. Och just den texten har Ellen White faktiskt som referens till hennes uttalande där. Så han säger det, evangelium har predikats för allt skapas under himlen. Ja, allting med uttalanden från den tiden berör den tidens kända värld. Och det var alltså kring Medelhavet, söder och norr och öster om, då en bit upp i Europa och så vidare. Sverige och Finland fanns inte på kartan då. Vi får bara acceptera det. Men Paulus säger att det har blivit predikat i hela världen, allt skapat, då måste vi tro det. Vi fortsätter att läsa vers 11 i Markus. När man för bort ert utlämnande, så bekymrar inte för vad ni ska säga. Jag ser Lukas likadant. Lägg bara på minnet att ni inte ska förbereda något försvarstal. Har vi inte en god Gud som vill säga något till det här? Så lyssna på mig, kära syskon. Fortsätter vi med Markus 13 där mitt. Utan säga vad som i det ögonblicket läggs i mun. Ty det är inte ni som talar utan den helige anden. Och Lukas, jag ska ge ord och visdom som era fiender inte kan stå emot eller vederlägga. Tack gode Gud för alla de här fina löftena. Vers 10, Matteus 24. Då ska många komma på fall och ange varandra och hata varandra. Och då står det i Markus så här. Broder ska skicka broder i döden och far sitt barn. Barn ska göra uppror mot sina föräldrar och bringa dem om livet. Nej, ni ska bli hatade av alla för mitt namns skull. Lukas säger, ni ska bli förrådda till och med av föräldrar och syskon och släktingar och vänner. En del av er ska man döda. Och ni ska bli hatade av alla för mitt namns skull. Om ni har läst om historien vad som hände år 70 efter Kristus när inte en enda sten blev kvar, så är det här mest fruktansvärda som någonsin hänt. Tänk att det är en belägring som pågår så länge det finns ingen mat och vatten, att folk börjar äta varandra i ren desperation. Det finns många texter om det gamla testamentet. Och hur kan en snäll mamma plötsligt äta sitt barn och efterbörd och så vidare, så vidare. Vi vill inte tala om det, det är så fruktansvärt. Men allt det här var förutsagt i gamla testamentet. Låt oss gå vidare. Matteus 24, vers 11. Många falska profeter ska komma bedra många. Jaha, förut var det falska messias. Nu pratar man om falska profeter. Även det tog Ellen White upp där. Genom att laglösheten tilltar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Och sen skriver varken Markus eller Lukas något om det här, men Lukas lägger till då vers 18. Hänger ni med på mig när jag läser det här alltså? Men inte ett hår på ett huvud ska gå förlorat. Igen, ett löfte. Och just när det kommer till det här med Jerusalem, så ska jag strax berätta hur fantastiskt det var för de som inte kände till det. Vers 13 och Matteus 24. Men den som håller ut till änden ska bli räddad. Men den som håller ut till slutet ska bli räddad. Och Lukas, genom att hålla ut ska ni vinna ett liv. I nästa vers kommer vi se tydligt och klart att det handlar om Jerusalem. I vers 15, nu ska vi läsa sakta och se vad det står. När ni ser den vanhelgande skändligheten som profeten Daniel har talat om stå på helig plats. Jaha. Jesus är nu på väg att ge det tecknet som gjorde att alla kristna som trodde på honom undslapp belägringen. För det var så att nämligen att romerska herren kom och belägrade Jerusalem. Och alla visste, det här är ju fruktansvärt. Sen helt plötsligt hände någonting. Alla arméerna dras ju bort utom synhåll. Och en del säger att det var 3 dagar, några andra tider på det. Men enligt Bibeln så måste det vara en kort tidpunkt, för vi kommer se det snabbt. Då försvann alla. Kan ni tänka då hur folk reagerar? Yippie! Nu har trupperna försvunnit, nu har de inte belägrat oss i Jerusalem längre. Ja! Men vad sa Jesus då? Då måste det som bor i Judén fly upp till bergen, vers 16. Och sen ser vi här igen, nu läser vi Markus 14. När ni ser den vanhelgande skändligheten. Ja men kära Jesus, det är fortfarande ingen som vet vad det här är riktigt. Är det verkligen det här du sa, Herre? Måste folk säga. Ska vi gå till Lukas? När ni ser Jerusalem omringat av härar, då ska ni veta att dess ödeläggelse är nära. Kan ni se det? Vad tydligt. Och de frågar ju, när ska det ske? Och vad blir tecknet? Och här svarar han, när ni ser. Så det är precis svaret på hans fråga han har. Och i alla de, sen säger de, då ska den som bor i Judén fly upp till bergen. Då ska den som bor i Judén fly upp till bergen. Det står inte då som är i Finland ska fly till bergen. Eller de som är i Sverige. Eller de som är i Kalifornien ska fly till bergen. Det står att de som är i Judén ska fly till bergen. Och titta, sen får du se vad, hur ska läsa vidare, hur pass bråttom det var. Efter 3 dagar kom de tillbaka, och de som var i staden antingen dog av farsot eller hungersnöd eller blev dödade sen när de kom, eller några få som blev fångar. Några få som blev fångar. De majoriteten gick under. Så det enda chansen var att de följde Kristus. De kanske inte fattade. När de andra jublade sa, haha, nu har romarna dragit tillbaka. Nej, ta ditt pick och pack snabbt. Nu springer vi. För att, och mycket riktigt, 3 dagar kom de tillbaka. Så Jesus måste ha gett ett sånt klartecken så folk fattade. Om han skulle ge en teologisk term så här, vanhelgade skändligheten, då skulle, tror inte jag, ingen ha flytt. Så jag tror att Lukas som vill ha vinn om, det står i hans första kapitel, de första verserna, jag har noggrant studerat för att lägga fram precis vad som har hänt. Jag tror att han är den som var mest vaksam här. När ni ser Jerusalem omringat och härar, då ska ni veta att ödeläggelsen är nära. Ni kan också göra en studie, i alla fall i grundtexten. Varje gång det står ni eller er, då pratar han om lärjungarna. Ni ska se sen, i alla fall i grundtexten sen, så när han pratar om andra ankomster, så använder han inte ni längre, han pratar om dem och så vidare. Så även där så är Bibeln helt, helt schysst, helt okej. Nu ska vi gå till vers 17 på Matteus 24. Den som är på taket ska inte gå ner och hämta vad han har i huset. Så samma sak i Markus, han ska inte gå ner och hämta det han har i huset. Och Lukas säger, det som är inne i staden ska lämna den. Och så fortsätter vi att läsa, går till 3:e sidan. Och Jesus fortsätter här om det skyndsamma budskapet. Och den som är ute på åkern ska inte vända tillbaka och hämta sin mantel. Nej, nu är det dags att springa. Och den som är ute på åkern, säger Markus, ska inte vända tillbaka och hämta sin mantel. Och Lukas säger, och den som är ute på landet ska inte, får inte gå in i staden. Och nu lägger han till någonting igen. Ty detta är vedergällningens tid, när allt i skriften blir uppfyllt. Jag är övertygad om att Jesus sa det, men på något sätt så fick Matteus och Markus inte med det. Det finns ett annat ställe, Lukas 19. Jag ska bara läsa vad Jesus säger vid ett helt annat tillfälle som jag inte citerar ifrån. Jag ser inte, har min engelska bibel så brukar jag inte hitta. Jesus gråter vid Jerusalem, här är det. Lukas 19, vers 43. Lyssna hur samma terminologi han har, hur noggrann han är. Då säger Jesus till dem, till det ska komma dagar över dig när din fiende kastar upp en belägringsvall runt dig och omringar dig och ansätter dig från alla håll. Det ska slå dig, dina barn, till marken och ska icke lämna kvar sten på sten. Precis samma sak. Därför att du inte förstod den tid då Herren besökte dig. I och med att de som inte accepterade Jesus, de faktiskt fick lida. Men de som lydde, accepterade Jesus och lydde hans ord, de klarade sig. Vi fortsätter läsa Matteus 24:19. Ve dem som vantar barn och ammar på den tiden. Och ni ser Markus 13 säger exakt samma sak. Och Lukas 21 exakt samma sak. Men sen är det lite små skillnader igen som är väldigt intressanta. Matteus 24 säger, be att ni slipper fly under vintern eller på sabbaten. Mycket intressant för oss sabbatshållare, är det inte? Markus hoppar över den biten. Be att det inte sker på vintern. Ja, det är väl bra. Och Lukas skriver ingenting. Men kan ni tänka er att även i en tid när det Guds vrede är på väg att gjutas över de otrogna, så är Gud fortfarande villig att lyssna på en bön. Kära Herre, jag ammar just nu. Låt inte det ske nu någonting hemskt för jag. Förstår ni vad jag menar? En enkel bön. Och han är villig att lyssna. Vi fortsätter läsa. Nu kommer vers 21. Jag sa att vi kommer tillbaka det här med lidandet eller nöden. Vers 21 i Matteus. Ty det ska bli ett lidande vars like inte har funnits från världens början till denna dag. Och inte heller kommer att finnas. Det är oss. Förstår ni verkligen hur viktigt det här är? Det har inte varit något sån stort lidande någon gång. Och ni, när ni läser profeterna och fortsätter det gamla testamentet, varje gång det kommer det här att äta upp sin arm och sådana saker, det är att äta upp sin avkomma. Det är förutsagt allt det här. Det är sådant lidande har inte förekommit och ska inte förekomma igen. Och det gäller oss. Vers 19 i Markus. Till de dagarna ska bli ett lidande vars lik inte har funnits sedan Gud skapade världen och inte heller kommer att finnas. Och Lukas säger, det här är mycket specifikande. Stor nöd ska komma över landet och vrede ska drabba detta folk. Har ni förresten läst i 5 Mosebok 18 där det har förbundsvälsignelserna och förbundsförbannelserna? Läs det så får ni se. Jag tror inte det är sant. Men alltså, de pratar helt efter gamla förbundet, gamla testamentet som vi har. Och så fortsätter Lukas. Alltså, både stor nöd och vrede och det ska drabba detta folk. Det ska falla för svärdshugg. Hugg står det. Förlåt, min svenska man är konstig. Svärdshugg. Föras bort som fångar till hedna folken. Men det är ju precis det som hände. När inte en sten lämnades kvar. Och Jerusalem ska trampas ner av hedningarna tills hedningarnas tid är förbi. Och jag är övertygad därför om att fram till det här läget så är det bara om 70 efter Kristus. Och ännu ingenting om Jesu andra ankomst. Ni får tro precis vad ni vill, men jag är väldigt övertygad om detta. Och därför vill jag att vi ska läsa det här parallellt och tillsammans. Och nu kommer andra möjliga uttalanden. Nu ska vi igen vara på vår vakt. För så småningom vet vi att han går helt säkert talar om Jesu återkomst. Men vi ska se när det blir. Vers 22. Och om inte den tiden förkortade skulle ingen människa bli räddad. Och det är precis det var frågan. Det var väldigt få som överlevde Jerusalems belägring. Och de tog som fångar. Det stämmer till 100%. Men för det utvalda skull kommer den tiden att förkortas. Om inte Herren hade förkortat den tiden skulle ingen människa bli rädda. Men för det utvalda skull har den blivit förkortad, säger Markus också. Och Lukas säger ingenting. Det är okej. Och igen tar han upp det här i vers 23 i Matteus. Om du då får höra, här är Messias. Eller där är han, tro honom inte. Och Markus säger, och om då någon säger till er, här är Messias eller där är han, så tro det inte. Och så fortsätter varningsbudskapet. Falska frälsare och falska profeter kommer att uppträda med stora tecken under för att om möjligt bedra också det utvalda. Och Markus säger likadant. Falska frälsare och falska profeter kommer att uppträda med tecken under för att försöka vilseföra det utvalda. Och Jesus fortsätter. Och titta nu, han tilltalar det. Nu har jag sagt er det i förväg. För de bad ju om när och tecknet. Han gav dem ingen tidpunkt år 70 efter Kristus. Men han talar om när ni ser Jerusalem omringat. Då vet ni att det är dags. Och Markus säger samma sak i vers 23. Ta i rakt, jag har sagt det alltid i förväg. Och så fortsätter Matteus. Jag är väldigt glad att han fortsätter här. För han har nu kommit tillbaka falska profeter och falska messias 3 gånger och pratat om det här. Så det är väldigt viktigt för honom. Om ni alltså får höra, han är ute, det vill säga Messias, en falsk frälsare ute i öknen, så gå inte dit. Eller han är inne i kammaren, så tror det inte. Kan ni förstå här att nu måste han ju förklara hur hans andra återkomst, hur hans återkomst ska vara, hans andra ankomst. Jag blandar alltihop det här, ursäkta mig. Det är liksom tvunget, i och med att det är falska Messias som säger, nu är det dags. Och så har de ett annat budskap. Men ni måste veta, kära syskon, hur min ankomst. Och då säger han i vers 27. Ty liksom blixten kommer ifrån öster och lyser ända till väster. Så blir det vid min ankomst. Och sen har vi alla de texterna som kommer sen. Så när någon säger, men Jesus är inne i kammaren här. Nej, kom inte dit. Eller han är ute i Rimbo. Nej, kom inte ut där. Ni förstår vad Jesus varnar för. Vi kan vända sidan. Jag hänger med er. Och vers 28. Lite så här ryktes i sammanhang. Så vi bara läser den. Där kadaver ligger, där samlas gamarna. Det vill säga, det handlar sista slutet om död. Men nu är Jesus tvungen att förklara om hans andra ankomst. Och vi kommer se sen i vers 32, 33, 34 och 35 att han går tillbaka till det här med 70 efter Kristus. Jag ska bara läsa vers 34 så ni ser vad vi är på väg till i Matteus. Sannerligen, detta släkte ska inte förgå förrän allt detta händer. Ett släkte i bibeltiden varade alltid 40 år. Och om han exempelvis dog 31 så är det inom ett släkte till år 70 efter Kristus. Men låt oss titta på den här biten som han nu lägger in, som jag har värat mörkt. Det är mitt fel. Ni behöver inte tro det. Men den här biten är som en kontrast till det som han beskrivit innan. Då säger han då, strax efter den tidens lidande, och förresten här har de alla förfifflat lite grann. Egentligen står det senare, men de har ju lagt till ordet strax, det står inte alls i grundtexten. De vill få det att se ut som att det har med det att göra. Jag önskar jag hade den versionen här som har det riktiga, men nu har jag inte det, jag kan inte riktigt utan det, men ni får tro mig bara. Efter den tiden, det är för dumt. Vi ska se här om folkbibeln möjligtvis har den. Jag är inte van att göra den här på svenska, så jag kan inte det utan till. Vers 29, 24 och 29. Om de har annorlunda. Ja, det är lite liknande. Så vi lämnar det just nu. Men man egentligen säger strax, men inte direkt efter den här tidens lidande. Någonting i den tiden så står det i grundtexten. Så ska solen förmörkas, månen ska mista sin sken, stjärnorna ska falla från skyn. Nu läser jag hela vägen ner i Matteus, och himlens makter skakas. Vi har ju läst de här tidigare idag, va? Då ska människosonens tecken synas på himlen, och då alla jordens stammar höja klagorop, och man ska få se människosonen komma med makt och stor härlighet. Och han ska sända ut sina änglar vid ljudet av en stor basun, och det ska samlas utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena gräns till den andra. Och om vi skulle läsa Markus 13 skulle vi finna att det är precis samma sak. Och Lukas kan vi ta och läsa. Tecknen ska visas i solen och månen och stjärnorna. Men förresten, vi ska gå tillbaka och titta på vad Lukas skriver i vers 24. Hans vers som föregår precis den här. Och då säger han väldigt klart igen att de ska bli tagna med svärdshugg och fångar till hedna folken. Och Jerusalem ska trampas ner av hedningarna till hedningarnas tid är förbi. Om jag skulle fråga en pastor i vårt samfund, när är hedningarnas tid förbi? Vad skulle de svara? Är det hedningarnas tid nu? Är det din och min tid nu? Alla folkens tid? Ja, det är det. Den bara ända till Jesu andra ankomst. Och därför nästa vers, som förresten då säger många, men så många judar har ju flyttat till Israel. Ja, det har de. Det finns 15 miljoner judar i världen. 7 har flyttat till Israel. 8 finns fortfarande i förskingringen. Så majoriteten finns faktiskt fortfarande i förskingringen. Utan jag vet vad Guds planer är, så tror jag han kommer hålla sig till sitt ord att majoriteten inte kommer att flytta till Jerusalem. Men det är en bisak. Så då det nästa ord Lukas säger, att ända tills hedningarnas tid är förbi. Jag egentligen hänför han redan där till Jesu andra ankomst. Tecken ska visa i solen och månen och stjärnan och jorden ska hedningarnas gripas och ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån. Människorna ska förgås av skräck i väntan på vad som ska komma över världen, till himlens makter ska skakas. Då ska ni få se människosonen komma. Då ska man få se, står det här på den översättningen. Och det är riktigt, det är inte alls ni han pratar om. Då ska man få se människosonen komma med moln och makt och stor härlighet. Så även där pronomet stämmer in i precis det jag säger. Och vers 28 i Lukas kan vi läsa då också. När allt detta börjar så rätta på er till det huvuden till befrielsen närmar sig. Och jag är övertygad om att det hänger ihop, skulle vara i grott också. Jag hade lite tekniskt problem här så jag fick inte det gråt som jag ville ha. Nu ska vi se här att när jag kommer tillbaka i vers 32 i Matteus. Lär er en jämförelse med fikonträdet. När kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. Det vill säga, vi har våra tecken på vår och sommar, eller hur? Lär er av fikonträdet, säger Markus. När kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. Och Lukas säger han gav dem en liknelse. Se på fikonträdet och alla andra träd. När det börjar knoppas, då förstår ni av er själva att nu är sommaren nära. På samma sätt vet ni, när ni ser allt detta hända, att han är nära, utanför dörren. Markus 29. På samma sätt vet ni, när ni ser allt detta hända, att han är nära, utanför dörren. 31. På samma sätt vet ni, när ni ser detta hända, att Guds rike är nära. Och det är det Kristus predikar hela tiden. Himmelriket är nära. Gör bättring. Men då kommer han till det här som nu faller på plats. Vers 34 i Matteus. Sannoliken detta släkte skall inte förgå förrän allt detta händer. Vilket då allt detta? Det har han pratat om innan här. Förutom det han kontrasterar när de säger att det falska messias i öknen. Nej! Min ankomst är sån, säger han då. Men allt det andra han pratade om från den första versen, inte en sten på sten tills hit, handlar, är jag övertygad om, 70 efter Kristus. Och Markus säger likadant, sannoliken detta släkte ska inte förgå förrän allt detta händer. Och Lukas exakt samma, detta släkte ska inte förgå förrän allt detta händer. Och nu gör himlens skapare sin lilla himmelska förstärkning, nästan en ed. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Så om vi förstår det här rätt, och det är exakt samma Markus och Lukas. Om vi förstår det här rätt, så är det precis exakt vad Herren har sagt och menat. Och endast när man lägger dem sida vid sida och tar Lukas med, så faller allt väldigt naturligt på plats. Och det intressanta är, vi tar alla de här andra texterna ni fick, så stämmer det till 100%. Det stämmer ju. För vi talar om det här att livet fortgår som vanligt, säger Jesus. Och han säger det att hans ankomst är oväntad. När ni minst anar det så kommer han. Så på så sätt har det blivit en balans. Och när jag fick se det här, då var jag tacksam för Gud. För första gången i mitt liv så förstod jag Matteus 24 tillsammans med Markus 13 och Lukas 21. Gud har inte sagt att allting ska förstås med en gång. Han kunde gjort en bibel som alla förstod första generationen eller andra generationen. Men tack vare att han har gjort en bibel som har gjort den så spännande, så djup, så innehållsrikt, så att fortfarande 2000 år senare så tycker vi om att studera och finna pärlor av guld överallt. För mig är det här en pärla av guld. Dels att jag kunde använda alla texter i Bibeln som Gud sa skulle göra, och det passar in med Matteus 24 och med parallellläsningen här. Och det gör det att jag ser fram emot glädje mot hans andra ankomst. Jag går inte bekymra mig. Ja, det kan vara krig i Sverige imorgon, det vet jag. Det kan vara krig i Finland, det kan vara jordbävning i Kalifornien. Ja visst, allting har hänt och skett. Och en del forskare får att bli så, och en del får att det går längre, det är färre. Du kan hitta på internet precis det stöd du vill för dina teorier du vill om jordbävningar och så vidare. Så att jag kommer hålla mig till Guds ord. Jag kommer tala allvarligt. Jag kommer tacka och lova och prisa honom. Och jag har ingenting att frukta. Och skulle det bara vara 10% chans att det jag visat här idag skulle vara rätt, så måste jag ändå i mitt hjärta vara helt säker på att idag är jag ett med min frälsare. För det kan vara för sent. Jag hoppas att jag med det här kunnat utmana er lite grann, men också stimulera er och inspirera er. Och med det så tänkte jag sluta. Tack så mycket. Vill jag spela en bön? Då ska vi vänta lite efter sång eller? Så. Och förstås frågor. Frågor. Ja, varsågod. Jag måste bara ta om lite här. Ni tar lite frågor förstås.
Sami. Ja, detta släkte.
Ja.
Matteus 34, sanningen detta släkte.
Mm.
Går det att få en modernare uttryck för detta släkte?
Denna generation. Bra, bra. Just det.
Släkte är fel ord. Engelskan har alla generation. Och det betyder alltså denna generation. Tack för frågan. För det står inte så i grundtexten där. Utan det är denna generation. Tack.
Mm. Jag kunde inte riktigt förstå det här allra sista.
Ja. Så, den här kontrasten.
Ja, är det allting som syftar på det som skulle ske för 71
ja.
Efter Kristus?
Ja.
Att det här syftar inte på vår tid.
Just det, precis. När han tar den här passagen som jag har satt i grått, då har han det för att kontrastera deras fråga. Du vet, de säger ju så här om att om det, han säger på vers 24 exempelvis för Matteus 24. Han pratar om falska profeter och versen innan om falska messias och här är jag. Och så säger han, gå inte ut i öknen, gå inte ut i kammaren och så vidare. Han måste tala om för dem klart och tydligt. Ja, men när er messias kommer tillbaka, då blir det så här. Inte när de säger, gå ut dit till Rimbo, där är han, messias. Så han var tvungen förstås att göra det här klart och tydligt för dem.
Den som händer då, ja. Då det kommer hända sen.
Det finns ingen text på det. Och vi läste ju en av dem att ingen, när vi läste om den tidens lidande, det ska inte komma igen, stod det. Av samma grad. Så även där är ju ett löfte att inte gäller oss faktiskt. Ja?
Det här med falska profeter och sådär, fanns det falska profeter före Jerusalems?
Ja. Ellen White har det i sina citat också.
Så att den texten skulle kunna hänvisa både.
Ja. Ja, historiskt sett. Mm. Alldeles riktigt. Historiskt sett var alla de här sakerna uppfyllda då också. Ja. Och förstås inte ligger djävulen på latsidan. Han kommer att skicka falska profeter så länge den här världen står. Han försöker ju, ja, men det är därför jag säger, även ni, ja, men teoretiskt sett skulle jag kunna vara en falsk profet. Så ni måste gå hem och studera och få er egen syn och studie här. Bara inte förtrösta på alla andra. Vad som de har i Berea, allting vad Paulus sa, testa dem. Gå hem och gör det. Det är det jag önskar, och ingenting annat. Ja.
Jag önskar att du kunde komma ännu en gång så att vi får fördjupa oss i det här
tidigare, ja.
Och verkligen förstå så att vi har liksom ätit upp det.
Ja, just det.
Och det är det som är det viktiga, för annars kan vi vara ytligt och vi glömmer det.
Ja, det är riktigt. Hälsa Eva-Lisa att jag är redo när... Och faktum är, nu ska jag säga en annan sak som belöning på det här är, ni kan förstå det strax. Om ni kunde hitta 20 teologer idag som aldrig har läst uppenbarelseboken, och ni ger dem uppenbarelseboken, och så får de sitta för sig själva och komma tillbaka, så kommer ni ha 20 åsikter om uppenbarelseboken efteråt. Jag kan garantera det. Alla sliter och står med varandra. Om ni gör samma sak, kunde ge hitta 20 teologer som aldrig har läst alla texterna om Jesu andra ankomst i hela Bibeln, utan uppenbarelseboken, förutom uppenbarelseboken, och de skulle få sitta där tills de har format sin syn och ta med alla texterna, jag ska nästan garantera att det bara är en syn, men kanske en liten andra syn, men det är inte tal om 20. Så jag vill säga med det att texten av Jesu andra ankomst är så tydliga i resten av Bibeln. Så vi måste använda den bilden när vi ska förstå uppenbarelseboken. Om vi gör tvärtom, då kan vi lika gärna gå hem en gång. För då kommer, är det 20 teologer här, så kommer det vara 20 olika åsikter. Ja.
Jag vet inte om det är så väsentligt viktigt att ha en likadan uppfattning. Mm. Jag förstår av ditt tal också det här att det viktigaste är att man personligen är beredd på mötet med Jesus.
Precis.
Och därför tror jag att Gud har lämnat det så pass mycket öppet att vi kan just genom att studera komma fram till olika syn på saker. därför att vi är olika och olika saker tilltalar oss. Mm-hmm. Vissa är intresserade av mm-hmm. viss typ av saker mm. och har kanske genom det kommit till tro.
Mm, precis,
och därför
precis.
Måste vi respektera mm.
Absolut. Absolut.
Typ och, saker.
Och det här är ingen frälsningssak i sig.
Nej.
Men det kan vara ett frälsningshinder. Som det är faktiskt många adventister som säger, när det och det inträffar, då ska jag verkligen bli kristen. Det, så kan man inte ta sådana risker. Det går inte. Och så nämnde de någonting, ja. Tack för den fina kommentaren.
Jag tänker på det att slutligen borde det vara så enkelt för oss. Så älskade Gud världen
mm.
att han utgav sin enda son
mm.
att var och en som tror på honom mm. icke ska förgå mm. utan ha en mm. evig liv
mm.
att vi kan förlita oss som stora syndare på den här nåden
mm. precis. Och när du säger det, tack kära syster, så tänker jag på en annan syster vi har där borta. Ja, om jag sa att jag måste springa till bergen och Gud inser att jag behöver ett handborsten som jag inte hade med mig, då kommer han ge mig den. Det bara visar på den härliga barnsliga tron som du egentligen för fram till. Jag behöver någonting, och det skulle vara hända att det, ja men det var ju krig i Rwanda för inte så länge sedan, de kristna slog ihjäl varandra. Det var ju fruktansvärt. De kanske trodde det var hennes tid då också. Men vi skulle kunna vara förföljelse i Sverige imorgon. Det är ingen som vet. Va? Så det är inte det jag säger. Va? Men det är svårt att peka på ett krig efteråt och säga. Eller när man är mitt i det. Var det här kriget i Rwanda är sista tidens krig? Ja, folk drar på det och så vidare. Va? Så det är väldigt svårt för oss att tolka. Så du har rätt, syster. Det enda vi ska veta är att vi har ett faktiskt säkert liv i Kristus idag. Och sen att vi öppnar. Så att om det kommer någon ny information, stäm av det med Guds ord. Och ingenting annat.
Det är rätt som hon sa, men vi måste vänta de här varningarna
mm.
så att vi vet att vi inte faller.
Ja, precis. Och kom ihåg, de andliga bedrägerierna är mycket värre än allt annat.
Ja, precis.
Ja.
Det blir så stora saker så att man måste veta vilken väg ska jag gå.
Mm, precis, ja.
Men vi vet att Satan vet allting om oss.
Mm.
Och vet hur vi är svaga och vilka punkter.
Mm.
Han går sin för lejonen.
Och försöker
oss,
ja. Äta upp oss. Ja, just det. Precis, ja.
Vi litar på Gud och ser att
ja. Ja, precis.
Det är han som bär oss om vi håller fast på honom.
Amen, amen, amen. Tack, syster. Tack. Flera frågor? Ja?
Ja, det här är ju stuft. Det är lite annat man har tänkt sig, liksom det här Lukas 21 och 12.
Ja.
Den texten har jag alltid i sin värld kopplat till de här 1260 åren.
Ja.
Som har medeltiden.
Mm.
Och här säger de att det är
innan 70, ja, just det. Ja.
En till, alltså fram till
70. Ja, just det.
Intressant.
Ja. Men som sagt, fortsätt att studera, broder. Så att du har din egen säkra tro på det hela. Det tycker jag. Men du har rätt. De här sakerna används till så många olika saker. Jag försöker bara, med Guds hjälp, bara hålla mig så nära ordet som jag bara kan. Nu ser jag att folk viker ihop.
Ja. Skulle äta upp handen och sin avkomma.
Ja.
Var det prov på hunger eller bredden?
Hunger. Tänk dig när man är precis färdig att dö. Vet du, när Jesus säger efter 40 dagar, förlåt, att då blir man väldigt hungrig. Precis innan man dör så blir man väldigt hungrig. Efter 20 dagar försvinner hungerkänslorna. Så när det har gått 40 dagar så blir man väldigt hungrig. Och då gör man vad som helst tydligen. Jag har aldrig varit där, så jag vet inte. Ja, precis. Helt utan mat. Mm. Ja, ska vi sluta där? Ska vi sluta med bön? Eller ska vi sjunga Laula? Tyckte jag hörde.
Ja,
är inte det sjunga någonting? Ja, precis.
Vi hade den där speciella sången som
ja,
så bra.
Bra.
Nyt kansa seisomaan ja sitten laulamme Meillä on toivo. laulu 497, en ole kirjoittanut tuonne sitä. Meillä on toive, laulutaan se kahteen kertaan. Tähän är vi har ett hopp. Det är, vi ska avsluta. Det är 497. Och vi ska sjunga två gånger igenom det, för att vi har ett hopp. Nu har vi hört, me olemme kuulleet tänään nyt, mikä on tulossa, mutta meillä on toivo, rakkaat sisaret ja veljet. Vi har hört nu vad som komma skall, men vi har ett hopp, kära syskon. Kansa sanoo tähän. Amen. Varsågod och led oss in avslutningsbön.
Tack kära himmelske, tack kära himmelske far. Vi får komma till dig med allt. Alla våra frågor, alla våra funderingar, allt som du har. Herre, du har gett oss så mycket, du har gett oss ditt ord. Hjälp oss att uppskatta dig mer än någonting annat, mer än någonsin för att ha mera tid för ditt ord och håll oss nära dig och vill jag veta mer om dig, Herre, om vår framtid och vårt dagliga liv. Tack för att du är en Gud som lever och finns med oss hela tiden. Vi vill ge all lov och pris och ära till dig. Tack i Jesu namn. Amen.
Hieno, saammeko kuulla jotakin hiljaa. Hiljennymme vielä kuuntelemaan lyhyesti, jos Vieno soittaa meille jotakin. Eikö ole nyt? Soita variaatio.
Jag har fortfarande två, en och vad heter den första biten.
Har du det på engelska?
Nej, den är på svenska.
Thank you.
Mikä päivä se kerran tulee olemaan. Vilken dag det kommer att bli en dag. När hän saapuu, när han kommer. Kiitos vielä. Turvallista kotimatkaa teille kaikille. Tack, Torbjörn. Praise the Lord.